A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi har den senaste tiden rullat in en hel del nya patrons. Jag tänkte att vi skulle ägna en litet sjok åt dem. Prata om dem.
Uppmärksamma dem.
Ja, uppmärksamma dem. Kan man läsa upp dem?
Ja, gör det.
Vi har fått senaste månaden hela 4 nya patrons. Ja, vilket är i vår blygsamma värld ett väldigt stort, en stor siffra.
Ja, det är lika bra att vi är transparenta, va?
Ja, transparens är ju liksom den här poddens adelsmärke.
Ja, precis. Raison d'être.
Varför kommer uttrycket adelsmärke
från? Jag vet inte. Det är väl kanske att någonting som kommer från adeln, att det signalerar så här hederlighet och ridderlighet.
Ja, alltså precis. Mm. Att vi är...
Eller också kanske det. Nu gissar jag ju bara. Men att ett adelsmärke är någonting. Men som en adelsman satte ett märke på någonting. Att det var som en kunglig hovleverantör fast regionalt.
Ack. Eller skulle det kunna vara som ett brännmärke på skinkan på en träl? Är det ett adelsmärke?
Ja, det kan det vara.
Så att transparens är det här poddens brännmärke på skinkan.
På den tiden var det så här, tillhör släkten natt och dag. Idag är det skan.
Vi var ju ute på en bondgård förra helgen apropå det. Mm. Och vi ska liksom inte dra iväg och prata köttindustri. Men det var, då var vi inne, det var en lammgård som ligger i Sörmland. Vi var där för att köpa lamm. Och det första vi fick göra var att gå in och träffa lammen. Det var det gulligaste jag varit med om sen jag såg mina barn födas.
Hur kändes det då när du visste att det här skulle bli liksom någonting som låg i frysen sen?
Fruktansvärt.
Ja. Men kommer du äta det här köttet med mer andakt? Eller kommer du bara äta det bara så här, låt oss få det överstökat för jag orkar inte?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är en jävligt bra fråga. Men faktum är att jag tänkte på det när vi käkade en lammentrecôte samma kväll. Jag kan bara beskriva hur det var. Det var som att komma in på en avdelning, ett barnhem i Bulgarien där barn längtar efter kärlek. Ja. När man kom in så sprang, kom det alltså, jag säger 60, jag överdriver inte att säga 60 lamm i viktklassen 6,5 kilo springande mot oss och samlades i klungor och så ställdes på bakbenen och ville bli klappade och kliade. Och några stångar oss lite på benen och bet i jeansen. Det var ett jävla liv där inne och det var bara pure love.
Ja. Var ni hela familjen?
Ja, det kan man säga att det var. Mårten var inte med för mig. Och Sigrid fick vänta utanför. Hunden alltså. Mm. Hon hade ju fått spatt där inne. Ja. Men då hade ju alla de här gulliga lammen en liten sån där plastklämma i örat med ett nummer. Det är liksom... Så man vet att de har, nu har de ju till augusti på sig, sen är det...
Ja.
Sen är det spikpistol i skallen och tömning på blod och uppstyckning som gäller. Men den här poddens adelsmärke är inte spikpistol i huvudet.
Nej, utan transparens.
Transparens. Och,
jag tänkte först, ska vi säga så här, tack alla typ hundratals patrons som har strömmat in de senaste veckorna. Men då gick du direkt in och visade vad skåpet skulle stå.
Ja,
bara, vi har fått 4 patrons.
Här ska skåpet stå. Ja.
Och det är också väl så, tänker jag, att man kan gå in på Patreon och se hur många patroner en viss produkt har. Är det inte
ja,
så?
Gör inte det, sinne snälla.
Nej.
Ja, men det är jo, vi har faktiskt ett gäng. Ja. Vi har ett gäng. Vi har en skolklass i en kommun med nedskärningar. Alltså med större barngrupper.
Okej.
Okay. Kan man säga ja. Att vi har.
Okej, okay, en större skolklass.
En större skolklass. Men vi ska från och med nu börja och tacka alla ni som har varit patrons under de här 3 åren. Ni, från botten av vårt hjärta, ett fantastiskt stort tack. Men vi kommer nu också att hälsa er nya välkomna med följande. Vi har fått 4 nya patrons som vi vill hälsa er välkomna. Det är Viktor Stålgren.
Ja.
Lars Andreasson. Sten Golv. Tänker med fingerat namn där.
Tror det va?
Sten Golv. Men Sten Golv är faktiskt 5 dollars Patreon.
Underbart.
Ja, och det är även Lars Andreasson. Och även en ny 1 dollars Patreon. Fitte Fitsson.
Ja, det, vad ska man säga?
Välkommen ombord, fitta.
Men man kan säga så här, vanvärdigt att kalla sig fittefitson.
Ja.
Såklart.
Ja.
Men vi är också glada för alla pengar vi får.
Exakt. Men sen vill jag också säga, då i transparensens namn, så vill jag säga att när fitte, jag brukar alltid skicka ett personligt meddelande till alla nya Patreons. Så då hade jag skrivit välkommen ombord, fitte i versaler.
Ja.
Och sen så sådär, teamet bakom 4 meter. Då svarade han.
Ah, okay.
Och så när han såg det skrivet,
ah,
välkommen ombord fitte, då insåg han att det kanske var lite vanvördigt.
Ah.
Men att han hade döpt sig själv till fitte Fritzson bara som ett sätt att hylla sin stora idol Fritte Fritzson.
Jag tar in det jag hör,
ja,
bearbetar det,
ja,
och kommer ut på gatan här med lite rakare rygg, tror jag, ja, än vad jag brukar ha.
Ja.
Som jag går lätt böjd.
Ja.
Men om ni vill stödja den här podden så att vi har råd med att köpa in riktiga fanfarer,
ja,
istället för att jag gör den här så gå in på patreon.com/4meter och bli månadsgivare.
Ja. Månadsgivare. Mm. Månadsgivare är inget bra ord, tycker jag.
Det signalerar mer med så här, med, liksom, vad heter det, Läkare utan gränser.
Ja, det är verkligen, eller medicinsk donation, det säger, av någon av de donerbara kroppsvätskorna.
Månadsgivare, bli månadsgivare av njure, du också. Alltså så här, månad ett, ja, jag skulle vilja ge bort en njure. Månad två, vill du ge bort, nej, jag tror att jag ska, jag tror, nu är inte jag en läkare, men jag tror att jag ska ha en njure kvar. Ja, men det är helt upp till dig. Du avgör. Men det heter ju månadsgivare när man, av en anledning, eller hur?
Och ger du bort en djur till så är det inga månader kvar. Så du har ju liksom gjort ett 100%-igt, så att säga, commitment. Kan du tänka dig göra det?
Ja.
Älskling, när var det vi skulle hem till Herngrens på lunch? Ja, det är inte förrän i maj. Då får vi vänta.
Okej, ja, då blir det ju ingen...
Det är sånt där nummer man blockar på telefonen till slut. De som ringer och ber en att donera sin njure.
Ja, precis.
Det sitter någon 21-årig liksom, stjärnsäljare på Malta. Telefonar försöker få folk att sälja sin andra njure. Tjena, tjena, tjena.
Hej.
Det är jag igen. Tja, det...
tja maestro, hur är läget idag då?
Ja, maestro. Så är det där.
Ja, det vill man undvika.
Nej, det vill man verkligen. Mm.
Men du, hur lever livet då? I allt detta kaos. Känner du att det är kaos i samhället?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Men gud, vilket tråkigt svar på den frågan.
Ja, men jag tänker att du har ju det perfekta jobbet, skulle jag säga. Ja, du jobbar med långa bågar, alltså både i dina berättelser men även i ditt, jag menar, det hela ditt värv.
Ja.
Du skriver barnböcker, du skriver tv-manus. Ja. Och det känns som att de påverkas väldigt lite av den rådande konjunkturen.
Absolut, verkligen. Det är verkligen sant. Ja. TV-manus kan ju börja påverkas eftersom inspelningar ställs in. Och jag har hört rätt mycket filmarbetare som börjar bli arbetslösa. Skådespelare som inte har filmdagar som de har räknat med. Där olika sommarplaner brinner inne.
Mm. Men jag vet ju åtminstone en produktion som du jobbar med som är långt senare.
Ja, den kommer att bli av.
Ja.
Om inte den blir av, då blir det jättekonstigt.
Mm.
Men det som är märkligt, tycker jag, den här perioden är att jag jobbar ju väldigt mycket med det glada och lätta.
Mm.
Och den här perioden som har varit det senaste halvåret har ju varit allt annat än glad och lätt.
Mm.
Alltså, en kompis tog livet av sig i november, morsan dog i mars.
Mm.
Och sen corona på det. Och jag jobbar med att skapa så här glada och lätta grejer. Det har ju varit det krävs en del förmåga att stänga in sig i ett inre rum. För att det ska funka. Det är mer det i sådana fall. Liksom... Den yttre, de angreppen mot mitt psyke som har varit.
Men det där att du försöker hitta ditt inre glada rum för att omvärlden och har varit så jobbig.
Ja.
Eller för att det som har hänt omkring det har varit så jobbigt.
Ja.
Gör det att du känner också att det tar energi, att det dränerar dig på något sätt?
Ja, jag tror det. För jag tror att jag har blivit mer tenderad till prokrastinering än tidigare.
Mm. Men du är ju något av en prokrastinerare, har vi kommit fram till, ja, den här podden. Att du... En skrivdag för dig kan ju vara liksom att du går in på YouTube och kollar på lite klipp.
Ja.
Och sen så vid 3:30 på eftermiddag så inser du att jävla, nu ska jag knackas text här.
Ja, men det är så är det varje dag.
Ja.
Alltså, jag överdriver inte med att säga att snitttiden när jag börjar bli effektiv är 14:30.
Ja.
Och då har jag varit på kontoret sedan 10:30.
Mm.
Och tänkt vara på kontoret sedan 8:30. Och sen så jobbar jag ofta 2,5 timme effektivt. Men då bryter jag hela tiden för att kolla just de här YouTube, Facebook, Hemnet, vädret, hälsoappen.
Okej, du går in på vädret också.
Ja,
det är en del av din runda.
Det är någonting som, det har ingenting med innehåll att göra. Det har bara att om det sker någon förändring på appen så skapar det någon liten belöning i hjärnan så jag kan fortsätta. Men alltså, det är hopplöst. Men jag vet inte vad det är för något. Om det är liksom att någon, min hjärna försöker säga mig att jag måste vila helt och hållet.
Mm. Det är... Men har det alltid varit så eller har det tilltagit?
Det har alltid varit så. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första manusjobb. Det var ju över 20 år sedan. Och då, det var ett jävligt fint jobb. Blev som snabbt uppgraderat till huvudförfattare för De tre vännerna och Jerry. Med egentligen noll erfarenhet. Hade liksom inte ens en dator hemma. Så jag skrev för hand. Och gick till, jag hade ett sidojobb på SVT där. Så satt jag på kvällarna och transkriberade över manus. De första 3-4 manusen gick väldigt snabbt. Helt, det gick framåt snabbt så här jag skrev. Långsamt såklart eftersom jag inte kunde jobbet, men jag hade inget annat för mig. Mm. Men sen så redan den sommar så jag skaffat mig en dator och hade fått mitt huvudfattarjobb. Och då hade jag halvtid att bearbeta andras manus och halvtid att skriva egna. Och då upplevde jag direkt när fullständigt omöjligt det är att sitta hemma och skriva utan att det står någon och tittar på mig. Och jag hade liksom inte ens internet på den tiden, men då var det bara så att man gick ut och satt och löste lördagskrysset, dammsög. Gick upp, jag bodde här nere på Östra Södermalm, gick upp till Matkultur och tog en öl, gick ner igen, en dag, en halv sida manus, fortfarande liksom 14 kvar. Så det etablerades på en gång, och sen har liksom mitt yrkesliv varit en del kreativitet, försöka hitta på bra stories, förstå storystruktur och hur man berättar en annan, hur ska jag stänga allt det andra ute?
Mm. Men om du sitter i ett rum med en annan person som också skriver manus, ja, blir det mer effektiv då?
Jag gjorde ju det under 15 års tid. Nej, vi pratade ju jättemycket. Vi såg på musik, gick ut och rökte cig. Det som bästa sättet faktiskt att skriva, det är att sitta på ett café. Där sitter andra människor. Det är fan det bästa. För då får man, då känner man skammen.
Okej, okay, du måste jobba för att du känner, alltså, annars är jag bara en tom person som sitter med en dator på ett café på Södermalm med någon slags liten mössa på huvudet och försöker se ball ut.
Ja, exakt. Och då blir jag för mycket. Jag kan inte vara klischén. Liksom, jag kan inte vara klischén kreativ människa som sitter på ett café på Södermalm och klischén kreativ människa som gör annat istället för att jobba. Då måste jag åtminstone döda en av de två klischéerna. Och det är väldigt svårt att bara gå därifrån, för då har jag på något sätt, så då har jag inte uppnått någonting, utan då blir det att jag måste jobba. Men det är också lättare när man har ett ohörbart brus omkring sig.
Ja. Det här är ju bra litteratur men dålig film, kan jag säga. Alltså, om man skulle berätta om en person som fördriver tiden med att inte göra någonting.
Ja.
Det kanske går att berätta.
Ja. Alltså, det kanske är det att man måste... Ja, man skulle, det är en utmaning, men låt säga att man måste etablera hur viktigt det är att det här blir gjort. På något sätt. Vissa yrken känns ju mindre... Alltså prokrastinering passar väldigt bra i yrket manusfattare, det är ju väldigt typiskt. Men det finns ju andra yrken där det inte alls... Alltså,
sopgubbe.
Skitdålig, eller såhär kriminalinspektör. Alltså mordutredare. Som ska ta tag i det där. Jag ska ta tag i det där.
Men åtminstone i litteraturen så finns det också utrymme för den här mordutredaren som inte riktigt är nöjd och går och tänker på. Det är någonting, det saknas en pusselbit. Ja. Alltså det skulle kunna vara du. Men man ser ju aldrig någon i någon deckarserie att det är någon som sitter och kollar på YouTube.
Nej,
alltså det är någon som inte gör sitt jobb.
Nej, det gör man verkligen inte. Och så missar, motsvarande är att du missar, och du är inte mordutredare, du är brottsplatsutredare. Du skjuter upp och åker ut till brottsplatsen, så att det här liksom kroppssekretprovet som du skulle topsa upp, det har hunnit liksom förstöras av solljus och UV-strålning.
Mm.
Så du är helt värdelös.
Liket har blivit ungefär lika fräsch som boxningsmannen.
Också en jättedålig grej att prokrastinera när man jobbar med hantering av döda kroppar. Alltså, riktigt dåligt. Så
om man inte har en väldigt bra frys. Eller ett kylrum som håller kropparna i perfekt skick.
Det är någon som frågar om man vill fika, man står i krematoriet på skogsdjurgården och bara, du, jag har högar med jobb här.
Mm.
Ja, jag tar en fika fan.
Ja, men så hittar man så här 680 nedfrysta kroppar på bårhuset,
ja, just det.
Eller på, kan man, vad heter det, rättsmedicinska avdelningen. Men vad de här då? Ja, jag vet det liksom, det börjar med en, va. Det börjar med en, va, och sen var det liksom, det var som ett sluttande plan, va. Det var så många som hörde av sig så här, liksom vill du fika, vill du liksom åka till Solvalla, vill du göra ditten, vill du göra datten, och man vill liksom inte vara en dålig kompis, va?
Ja, men det kanske är en kriminalram om man skriver att om någon hittar 600 kroppar i gräsmattan i en Enskede villa. Mm. Och då är det en prokrastinerande krematör som bor där. Alltså inte en massmördare, men upptäcker att alla har dött av naturliga orsaker. Mm. Och då börjar man faktiskt ställa sig frågan, varför tog inte den här krematören och bara kremerade kropparna? Varför grävde han ner dem? Jo, därför att det är ofta jobb mer ångestfyllt att göra det man ska. Alltså att man tror ju ofta prokrastinering är liksom energiskapande eller att det är en vila, men det är ofta att man gör någonting som kräver mer energi.
Mm. Så det är ju verkligen.
När de grävde ut slussen här så hittade de, alltså inför ombyggnaden av slussen, så hittade de en gammal 1600-tals villa som låg ungefär nedanför OKQ8 vid Katarinavägen. Mm. Och där hittade man, det man hittade var köket av den här villan. Och där så var det två öppna spisar fanns det i. Men den ena var igenmurad och med tegelsten. Så det var som en vägg av tegelsten framför det här eldrummet. Och då tog man ner det och där bakom låg det äggskal. Och det var rätt fascinerande att det legat äggskal bakom en mur under OKQ8 i 400 år. Liksom, det är det sköraste som ligger under en stad. Så här. Men sen så började jag tänka att det här kanske var en prokrastinerande person som bodde i det här huset.
Aha.
Och när någon hade sagt, tar du bara och slänger äggskalen? Och den bara, fan palla slänga äggskalen. Jag eldar upp dem här på spisen. Och sen så bara, fan äggskal brinner ju inte. De är kvar där, fan. Jag murar igen spis. har vi ingen spis?
Ja, vi har en annan.
Jag murar upp en ny. Fixar en ny skorstenstock. Skönt om man löst det.
Det är väldigt sant.
Ja, men tesen så här, att det är jobbigare att göra det man ska än att prokrastinera.
Verkligen, verkligen. Man är så här, palla gör rent ugnen. Man bara tar en så här brottsplatstejp och bara tejpar igen den.
Där, du får inte gå in där. Okej.
Tejpar en köket.
Men det är också det där med att man ska åka buss nu. Att de har tejpat för så att man inte kan gå fram och blippa sitt kort. Mm. Vilket gör det mycket lättare att åka buss såklart. Därför att det är gratis. Men för mig är det inte så mycket jobbigt att det går pengar. Som att man måste ta upp plånboken, ta fram kortet, blippa och lägga tillbaka. Det är liksom, det är för många moment för en sån enkel sak som att åka buss.
Mm.
Men nu är bussåkandet otroligt enkelt. Du bara glider på och sätter dig. Du behöver inte bryta en enda tankebana.
Det är fantastiskt. Men det är ju så man önskar att det skulle vara.
Ja.
Som i flera städer där det är lite mera. Alltså med Göteborg med spårvagnarna till exempel. Eller i Malmö med den så kallade superbussen. Nummer 5. Som du kanske känner till.
Är den gratis?
Nej, men det är man går på som man går på en spårvagn. Man går på i alla. Ja. För att det ska gå snabbt så går man på alla dörrarna. Och sen så kan det vara biljettkontroller istället då. Mm. Vilket jag tycker är bättre.
Ja, det tycker jag också. Jag har alltid hatat det där. Att man ska gå på där fram. Och det blir någon slags konstigt liksom påtvingat. Jag har ett stelt möte med busschauffören.
Hej, hej.
Och man blir medveten om den här chaufförens liksom, psykosociala status på något sätt.
Mm.
Och sen så den här jävla Golgata-vandringen bak. Där man liksom, i allas blickfång går genom den trånga mittgången och försöker speja efter en ledig plats. Det sitter folk där och tittar på en och bedömer den.
Det är en utsatt situation.
Ja, det är en oerhört utsatt situation. Så skönt att slippa det nu.
Ja.
Bara glida på
det. Det är ju i princip som att komma som flykting till Europa. Det är ungefär samma känsla tror jag. Man har i kroppen.
Ja, det är det.
Men du känns ju inte som en stor kollektivtrafikkonsument annars väl, eller?
Nej, jag går ju gärna. Det är mitt sätt att röra på
du
mig.
Du går eller kör bil, kan man säga.
Ja, bil är ju härliga grejer.
Kanon.
Det är riktigt bra. Jag kör så mjukt.
Mm. Ja, du kör jättebra.
Ja, tack.
Mm. Kör miljövänligt.
Jag ligger ju ofta mellan tvåan och treans växel. Och försöker hitta grön våg. Jag hittade grön våg i morse för övrigt.
Okej.
Okay. På ringvägen.
Det får jag då lov att gratulera.
Ja, det är så fantastiskt.
Ja. Ja. Vad roligt om du låg liksom rent fysiskt mellan tvåan och treans växel. Att bara... du sliter ut en växellåda i veckan.
Anders, prova att lägga i en växel.
Passivt aggressivt.
Tycker du att det låter väldigt mycket när du kör?
Är det du eller jag som kör? Älskling, det är du som kör, men vi äger bilen tillsammans. Så om du liksom kunde ligga i en växel så tror jag att vi inte behövde åka in på service.
Det där låter som första steget på väg till en psykos. Att man ligger mellan tvåans och treans växel. För att det är någonting som säger att man ska det. Ska vi hyra bilen, ska vi ha en manuell eller en automat? Manuell, absolut. Jag vill kunna ligga mellan tvåans och treans växel hela tiden.
Så här, varför det? Det är ett rop på hjälp. Jag vill visa hur jag mår genom hur jag växlar.
Det är roligt. Det är roligt att man kan visa hur man mår genom sin bilkörning.
Mm, eller hur?
Så kallad explosionistisk bilkörning.
Men det enklaste är folk som kör aggressivt, att det finns en underliggande ilska såklart. Då.
Ja.
Och folk som kör försiktigt, vad är det ett tecken på att man är underdånig på något sätt? Att man är
alltså, försiktig körning kan ju också ha passiv aggressivitet.
Mm. Alltså,
du kommer upp på någon liksom riksväg i Sörmland som går mellan E4 och E20.
Ja.
Och så ligger en jävel och kör i 65 framför dig på en 80-väg.
Ungdomlig körstil kan ju också vara ett tecken på glädje.
Ja,
att man är här och nu.
Verkligen, verkligen. Jag hade en arbetskamrat när jag jobbade på Stockholms improvisationsteater som heter Kalle Jakobsson. Förut en briljant komiker.
Mm.
Scenkomiker. Men han körde så jävla bra. Han var skitduktig på att köra bil. Men han körde vidrigt snabbt. Han körde som en rallyförare. Och han hade också hittat... Om man lyssnade på motorvarvet så hörde man precis när man kunde smälla på en ny växel utan att trycka ner kopplingen.
Mm-hmm. Okej, okay, ja, så han kopplade knappt?
Nej, han kopplade inte. Och vi skulle köra någon gång ut till Tore. Har du varit på Tore?
Nej.
Tore är liksom en ö som ligger nere utanför Nynäshamn. Och den är väldigt... det är mycket så flyttblock och det är som skärgårdsmiljö med stora klippblock. Så vilket gör att vägen slingrar sig väldigt mycket och kantas av stora, tunga granitblock eller stenar då.
Mm.
Och han körde som en jävla dåre på den här vägen. Fast han höll sig hela tiden rätt. Och jag tror vi körde någon sån Audi Quattro eller någonting. Det här var för början på 90-talet. Jag var både livrädd och djupt imponerad. Och jag tyckte också att han växte i mina ögon. Från att bara vara en rolig skådis till också vara en gudabenådad rallyförare.
Ja. Men var det så att du tänkte så här, kanske att han skulle ha kört rally istället för att hålla på med improvisationsteater?
Ja, körde han rally lika bra som han höll på med improvisationsteater, då hade han varit den nya...
Stig Blomqvist.
Ja, exakt.
Jag letade efter det.
Ja, jag var inne på Stig Blomqvist, eller vad heter han? Göran Valdegård. Hette han Göran Valdegård?
Nej, jag tror att han heter Björn Valdegård.
Björn Valdegård, ja. Det finns säkert modernare.
Ja, och sen har du ju Karlsson på taket också.
Just det. Körde Saab 93.
Mm, han körde en Saab, någon tax, om det var en V2 eller V4. Men han körde ju Saab, ja.
Just det.
Var väl Össköte, tror jag. Men det är... Eller var det Valdegård som var? Valdegård var väl i alla fall Össköte.
Han var Össköte.
Stig Blomqvist var väl kanske... Var han Närking, va? Jag tror det. Jag får med det. Skitsamma.
Jag får sådana otroligt roliga bilder i huvudet när jag säger att han var Össköte. Vet du varför?
Nej.
Jo, därför på 70- och 80-talet så sa min mamma alltid att bögar var Össköttar. För att hon tyckte att de pratade...
Världens konstigaste generalisering.
Ja, det är så otroligt konstigt. Men hon hade en idé om att... Det här liksom speciella homosexuella twangen i språket gjorde att det lät som att man kom från Linköping. så att hon kunde säga... Du vet,
du pratar ju om ett lite fjolligt sätt att prata.
Ja,
sådär, eller?
Ja, jag är ju usel på att imitera Östgöta dialekt. Jag vet att vi har flera lyssnare i Östergötland och jag vill absolut inte att ni ska liksom känna utpekade. Eller att ni ska tro att vi har fördomar.
Jag kan säga vissa fraser väldigt bra.
Ja, för det.
Fraken har sagt att vi ska öva på höga toner.
Okej, okay, men där, jag tycker point made av morsan alltså.
Men vad var det som kom först? Liksom, Östgöten eller den homosexuella? Liksom? Det är någon hönan tar ägget situation.
Ja, verkligen. Jag menar att det är någonting med liksom berggrunden eller jordlagren nere i liksom Kinda, Kisa och Tidabergstrakten som gör att en större del östrogen produceras i om det nu är östrogenproduktion.
Men om det är något genetiskt, alltså om det är någonting i genuppsättning som gör att man har mer liksom mer upplagd för att ha sex med män om man själv är man då än med kvinnor, så kan det ju finnas någon lokal mutation då.
Ja.
Nu låter det som att jag säger att homosexualitet är liksom avvikande och konstigt. Men en mutation är ju bara liksom ett, ja, någonting som händer. Ja, som, ja. Det vill jag bara liksom föra till protokollet.
Ja. Vi ska inte,
alltså
vi,
man kan säga så här, den här podden älskar ju både östgötar och bögar.
Verkligen.
Och är du östgöt och bög, ja, då är det verkligen, ja, dags att bli $5 Patreon. Ja,
men då kunde hon säga så här, vet, för det här var också på den tiden när ingen var ute i garderoben. Liksom inte ens Christer Lindar var ute i garderoben. Mm. Utan han kanske tillstod att han hade en drag.
Men det var på den tiden då, så här, när det var liksom, man tyckte att Christer Lindar och så här, Sixten Herrgård och Jakob Dahlin bara var så här härliga, så här, frisinnade, ja, människor. Ja. Man hade liksom, det fanns ingen koppling mellan personerna, personlighet och sexualitet.
Så. Nej. Men då kunde hon ändå säga så här, jag tror att han Lennart Svan, jag skötte, vet du. Du satt och sa, jag skötte, vet du. Sixten Herrgård, men varför fick Sixten Herrgård AIDS? Han var skötte. Alltså det var det ordet vi använde i familjen, skötte. Och vi flyttade in i en lägenhet på Högbergsgatan 32. Där bodde två skötter, alltså två män som levde i en parrelation vägg i vägg med oss. Och morsan bara, Sven och Jerky, de är skötter.
Men det var den roligaste omskrivningen för homosexuella jag har hört.
Men när du då säger att Björn Valdegård var skötte, ja, så bildar det liksom, måste jag liksom...
måste du liksom frikoppla det från din mammas här, nomenklatur.
Exakt.
Du måste bara säga, han menar verkligen att han är från Östergötland.
Ja. Ja.
Men jag tror faktiskt kanske inte att Karlsson på taket var östgöte, men jag tror nästan säker på att Björn Valdegård var östgöte och att Siw Blomqvist kom någonstans från Gnällbältet. Jag tror, nej, att han var närking.
Jag tror att någon av dem kommer från Norrtäljetrakten.
Okej.
Okay. Kanske inte Björn Valdegård, men Siw Blomqvist.
Men okay.
Det var ju väldigt, för det ansågs också vara så att någon var rospigg helt enkelt.
Mm, mm.
Därför att Roslagsvägarna var så lämpliga för rallykörning. Man var bra på det där uppe.
Jag hör dig. Men det här kollar vi inte upp, utan, eller vi kan kolla upp det, vi kommer aldrig återkomma till det.
Nej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du, vi hamnade ju en ganska hård beef på Instagram, du och jag, häromdagen.
Gjorde vi?
Ja, Mark, kommer du inte ihåg det?
Nej.
Jo, för du hade ju lagt ut två bilder på offentliga toaletter.
Kommer du ihåg den, det? Ja, just det. Ja.
Ja. Och du...
Jag skulle säga hård beef är väl att ta i, men vi är en liten diskussion.
Men vi brukar sällan tycka olika om någonting.
Ja.
Det här tyckte vi ändå olika.
Ja.
Men det var då var det så att du lagt ut som en jämförande studie mellan den Stockholms nya offentliga toaletter och Stockholms tidigare offentliga toaletter.
Mm.
Och den tidigare är ju en jugendgrön plåtsak med någon slags välvd form som ser ut som en båge bara. Och jag vet inte om det är en lek att man ska gå in och slå en båge där. Alltså kissa.
Det tror jag inte. Nej. Den arkitekten, så humoristisk var
men
inte.
Men den för ju tankarna till någon slags här Luxemburgsgården på 1927.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Det är som någon form av Art Nouveau.
Ja, men det finns lite blinkar lite med Art Nouveau och men även med klassiskt formspråk.
Ja, verkligen, verkligen.
Även om den är enkel i sitt uttryck.
Ja, och det nya ser mer ut som ett grovsuprum i ett radhusområde i Tyresö.
Mm.
Alltså väldigt fyrkantigt, korrigerad plåt svart. Mm. Ja, inte korrigerad, men det är någon slags plåt.
Jo, det är korrigerad.
Och sen ser det något högre på ena sidan än på den andra, vilket också skapar en den här avrinningseffekten om det skulle komma
ner. Men styggelsen också är att taket är ju liksom inte som ett pulpettak som från ena långsidan liksom sluttar ner mot den andra långsidan.
Mm.
Utan taket sluttar ju från den ena liksom, den ena spetsen till en diagonalt motsatta spetsen. Och det är ju, jag tycker det är liksom en arkitektonisk styggelse.
Men vad tror du, har någon teori om vad det skulle bero på?
Alltså själva taket eller att det är så dåligt designad?
Nej, nu vi kan prata om designen sen, men ja. Vad tror du att taklutningen beror på?
Det beror på att det är någon som vill vara lite fräck och tänker att det här är lite spännande.
Nej, jag tror att det finns en funktionalitet där. Vill du att du ska dra den?
Ja, du menar att det är liksom att allt vattnet ska rinna ner liksom mot en punkt?
Ja, exakt. Den ska rinna ner mot en punkt, därför då kan du ha entréer från alla fyra hållen. Jag vet, om det spöregnar du ska gå in och kissa, så vill du inte att det ska komma ett jävla häng, att det ska vara ett strilregn ner rakt på dig. Och det här är väl ett sätt också att slippa då liksom ekonomiska omaket att montera på hängränner, utan du får liksom avrinning mot en punkt och där kan ha en brunn.
Ja, men jag tror inte att det är som en sån här liste längs med så. Men det är ju, men man kan ju lika gärna ha liksom taket lutande som ett vanligt pulpettak, och sen kan du ha en liten ränna liksom som bara, ja. Det går ju att lösa på andra sätt.
Jo.
Men jag förstår din tanke.
Ja, jag förstår din kritik, verkligen.
Alltså grejen är den att jag tycker det är så många, det finns så många, alltså det här är liksom, det gör mig resonligt irriterad. Sådana grejer. När man har någonting i stad som funkar bra. Mm. Man har en design på offentliga toaletter som funkar bra. Jag är inte så här, jag skrev i inlägget att nu kommer jag ut som postmodernist.
Mm.
Och postmodernist är ju liksom inom arkitekturen är inte riktigt samma sak som det här som alltså, folk beskyller så här vänster genusvetar marxist gänget för att vara på. Alltså postmoderna inom filosofi eller litteratur, det är ju någonting annat. Då är man inspirerad av, ja, men det här tänkandet, att det är liksom lite mera, att till exempel att det finns inga absoluta sanningar, utan sanningen ligger på något sätt i betraktarens ögon och så vidare. Att vi definierar sanningen utifrån vilket håll vi själva kommer ifrån och liksom diskuterar maktrelationer och så. Det postmoderna arkitektur är egentligen bara någonting som liksom ett brott mot modernismen, alltså funktionalismen, där man liksom plockar in mer klassicistiska lekfulla element egentligen i arkitekturen igen.
Mm.
Och den här är ju väldigt stiliserad, den här gamla arkitektur, eller den här toalettlådan, men den är ju ändå postmodern på något sätt.
Ja.
Men dels det som irriterar mig, som jag ska spalta ner det första.
Vänta, du menar att den gamla toaletten, den här lite jugendtoaletten är postmodern, ja. Men den nya är inte det?
Nej, den nya är ingenting.
Nej.
Men den gamla då, dels det irriterar mig att när man har en gammal design som är välfungerande, att man gör någonting nytt. Istället för, alltså bara på slentrian på något sätt. Jag förstår inte varför man inte kan fortsätta producera den.
Mm.
Och då kan det kanske vara så att det är ett företag som har designat och levererat den till Stockholms stad och att de inte finns längre nu. Men då finns ju ingenting som säger att man inte kan bara ta den designen rakt av. Antingen köper den av konkursboet eller den som äger rättigheterna till ritningarna, eller bara göra det.
Mm.
Men det är, dels är det liksom rent estetiskt. Att den, alltså, till exempel att den har då en fönsterrad då, liksom, i den här bågen som gör att när det är någon på toaletten eller även när det inte är någon så lyser det på kvällen, vilket gör att det finns något här, det skapar liksom, det står som en liten lykta i stadsrummet och lyser. Vilket den nya inte gör.
Den är
helt stängd och helt, alltså alltså att det finns en belysningsaspekt också i den. Och dels är det alltså avrinning, alltså material, alltså den är helt rundad liksom, att vattnet rinner bara ner, och dels att det är då kassetter av stålplåt som är då lackerade så här på, det finns något ord för det.
Du menar att det är emalj. Fajans.
Det är emalj. Alltså emaljerad.
Den är inte av fajans.
Nej, men det är typ någon typ av emaljerad stålplåt. Ja. Vilket gör att det är supertåligt material.
Ja.
De är lite melerade, vilket gör att den blir ganska slitstarkt rent. Alltså när det gäller, ja, men om det skulle komma fläckar och de skulle banka på den. Och de är superhårda och de tål, alltså tål hårda tag. Och sen dessutom är de ofta bestyckade med en liten sån här cykelpump. Så man kan pumpa cykeln. Så det finns en mängd olika...
Får jag fråga dig? Du måste fortsätta med det här.
Ja.
Men uttrycket bestyckad med en cykelpump, är det comme-il-faut eller kom det upp nu?
Det kom upp nu.
För annars är man ofta bestyckad med en kärnstridsspets.
Ja. Men man kan, någonting kan ju vara bestyckat med någonting, tänker jag.
Ja.
Men för mig kärnstridsspetsar och cykelpumpar liksom, är lika viktiga.
Ja, jag fattar.
Men den nya då, den är gjord av korrigerad plåt. Mm. Vilket gör att om du sparkar på korrigerad plåt så blir det en buckla och det blir superful. Korrigerad plåt är inget, det kan man ha kanske högre upp på en fasad, men du kan inte liksom ha korrigerad plåt ner mot mark.
Nej.
För då det blir fult och förstört om det är någon som backar in i den eller liksom sparkar på den.
Har du liksom gått till botten med att försöka ta reda på vad bevekelsegrunderna till att skapa den här nya offentliga toaletten?
Nej, men det tänker jag verkligen göra. Till skillnad från en massa andra grejer i den här podden, som till exempel om Stig Blomqvist är från Norrtälje eller Örebro. Och sådana grejer som vi kanske inte kommer följa upp. Det här kommer jag verkligen följa upp.
Ja, det är bra. Ja, men alltså, om det var Stig Blomqvist härkomst, det är ju en googling bort. Men det här krävs ju mer liksom, nästan forskningsarbete. Mm. Men jag hör allt du säger. Jag tycker, och allt det du säger är bra. Och jag tycker på ett sätt att den gamla toaletten är snyggare än den nya. Men samtidigt så är den ju lite, den är för mycket steampunk för min smak. Alltså, jag tycker inte den här hemma i en modern framåtblickande stad. Kommer du ihåg, jag tror att det var, om det var Chrysler eller något amerikanskt bilmärke som skapade sådana här retrobilar på 90-talet var det väl. Mm. Som såg lite ut som Flåkrypa Grand Prix. Och jag tycker Flåkrypa Grand Prix väldigt bra i film. Men den designen, steampunk-designen, hör inte hemma i verkligheten. Och det, där känner jag lite samma sak med de här toaletterna. Att jag tycker att de tar ett steg, det blir så här, de går ett steg för långt ifrån moderniteten för att det ska vara okej. Det är någonting, om det är just det här liksom skällack, hårdlackade jävla lacken som skapar någonting, eller om det är liksom bågformen eller någonting som gör att det känns som att nutiden är inte bra nog. Vi måste tillbaka till liksom någon slags 20-tal i Luxemburgträdgården för att vi ska vara nöjda.
Mm. Ja, precis. Men då vill du liksom, om man lägger till olika element i staden idag, så vill du att de ska ha en samtida liksom design.
Ja, eller att man försöker hitta en ny design som, för det du är ute efter, som uttrycker hemtrevlighet.
Mm.
Det, eller hur? Det är det som saknas med nya. Det är liksom gemytfaktorn. Du beskriver så otroligt väl det här med att det är en lykta som lyser i stadsrummet. Och är det så att den är tänd bara när någon är där inne och kissar, så får man väl be någon vara där inne och kissa hela tiden så det blir trevligt i kvarteret.
Men det är ju också ganska fint om den bara lyser när någon använder den.
Ja.
Det finns ju någonting vackert i det också. Ja.
Jag kommer ihåg att det stod en telefonkiosk på Mosebacke torg. Som var så här gammal, så här skansenaktig telefonkiosk. Och Mosebacke torg är ju en gammal stadsmiljö. Det är väl en 1890-talsmiljö, hela Mosebacke torg med Södra teatern. Och där stod en telefonkiosk. Men inne i den så hängde en modern telefon. Och sen så när telefonerna försvann så kunde man gå in och ladda sina kontantkort där inne. Men den var kvar. Men den tyckte jag var som en stor jävla spya på Mosebacke torg. För att den var liksom, den försökte vara något som den inte var.
Men var det inte en autentisk gammal?
Jo, det var en autentisk. Man bara bytte ut maskinvaran. Men jag tycker maskinvaran och kiosken, det är som när du sätter en gammal Volvo PV och du har liksom en rallyratt i den. Det är någonting som gör ont igen.
Men då kan du ju inte heller leva med att man renoverar ett gammalt renässanspalats i Florens och sätter in en Werner Panton-stol där i.
Det är komplicerat,
ja.
Tycker jag. Jag tycker det är oerhört komplicerat. Men jag såg var länge sedan på kulturprogrammet Nike. Kommer du ihåg kulturprogrammet Nike?
Ja, absolut.
Mm.
Ja.
Så hade Gunnar Bolin en jävligt bra essä som handlade om... Det var när man byggde bostadsområdena vid Klarabergskanalen, alltså de här nya bostadsområdena ner från Hantverkargatan längst ner mot vattnet.
Ja, lite ny klassicistisk.
Exakt. Och där han ställde sig frågan, har strukturen gått i mål nu? Kommer vi aldrig mer utveckla? Varför blickar vi tillbaka så mycket?
Mm.
Och för mig var det en enorm ögonöppnare. Därför att den här nyklassicistiska arkitekturen är också, den är vacker när den är byggd med de byggnadsmetoder som var på den tiden. När det är träbågar i fönstren, inte metallbågar, när man liksom, när det inte är, jag menar, de här nyproducerade, det är ju byggelement med någon slags bara faner på utsidan, så faner tillvaro, så ser ju allt nybyggt ut.
Mm.
Då är det bättre att skapa design som motsvarar de här nya byggnadsmetoderna, tycker jag.
Mm.
Och där ryker den här kisseboxen på Nytorget också för mig. Därför att den är inte samtida, den är ett tillbakablickande. Och den är ju byggd på ett bra sätt. Men den talar, den på sätt, det finns något så här smurfigt KD-gulligull över det där. Som är jävligt svårt för alltså.
Mm.
Då är jag mer sovjetisk och tycker mer om så här ny, modern, funktionell arkitektur. Arkitekturen ska ha samma framåtskridande som... som housemusiken. Liksom. Det måste förnyas, föryngras.
Men då är det ju intressant alltså vad, alltså en betonglåda med någon slags slitsfönster är ju kanske också tillbakablickande. Det svåra är ju liksom att hitta liksom det samtida uttrycket. Ja. Det är ju nästan omöjligt. Och ibland kan ju också det samtida uttrycket vara att vara tillbakablickande.
Så är det inte så väldigt mycket nu?
Och både och, men alltså, vi blickar tillbaka till, åt en massa olika håll. Alltså det som byggs i Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm då. Ja, men det är för 10-15 år sedan nu. Ja. Men det är ju ganska mycket tillbakablickande. Det är någon slags, ja men mycket nyfunkis.
Ja, det är det ju, verkligen. Men det måste varit fantastiskt att vara arkitekt på 20-, 30- och 40-talet när det så lite var upptäckt.
Mm.
Alltså jag tycker att det finns ingen förort i Stockholm som är så underbar att gå runt i som Hammarbyhöjden. För där ser man liksom kärleken till människorna som ska bo i de här husen. Och det är så mycket som man har tänkt på. Det finns också det moderna arkitektur som möter gamla detaljer. Det är ofta så här, och då tänk på de här smalhusen som är otroligt snygga. Där liksom nästan varje port är unik. Därför att man har fortfarande det här porttänket liksom. Att porten är liksom, den ska skapa en status till den som bor i huset. Och därför så har de nästan varje port ett eget uttryck. Men det var också en tid när fortfarande, det var inte så mycket som var upptäckt.
Mm.
Och någonstans på så här, 1962 så var vi klara med liksom, det har väl också att göra med ekonomi och produktionsmetoder. Men där började, där hade liksom, där började man gå över en gräns, det vill säga uncanny valley. Nu är det för modernt, nu blir det inte trevligt längre. Man började jobba med större så här, basmat istället för 12 meter på ett punkthus, så blev det 17 och plötsligt blev människorna för små. Och plötsligt lade man på, tidigare byggde man 7-våningshus, nu byggde man 14-våningshus. Och då sög man ner vindar ner på de här gårdarna. Man var tvungen att ta bort träd och hyvla av ojämnheter i terrängen för att komma fram med de här stora byggelementen. Och plötsligt så hade man inte den naturliga liksom, topografin som finns.
Mm.
Men det känns som att Där övergav man utmaningen att skapa hemtrevnad eller gemytlig miljö runt omkring husen.
Ja, man tappar ju skalan där på något sätt.
Ja.
Det gjorde man ju.
Men också med just också den här nya toaletten då, som är modernistisk eller som du hatar så mycket.
Mm.
Den har ju gått bet på just den delen av utmaningen att skapa någonting som är gött för ögat. Och
men den är ju inte, det problemet med den är ju att den inte är supermodern heller. Utan den är ju bara tafflig.
Alltså,
den är ju en jättekompromiss. Ja. Både i materialval och i liksom hur man har skurit taket. Så att den signalerar ju inte på något sätt modernitet heller.
Du har rätt i det.
Alltså, om den förra liksom blinkar mot så här gamla tunnelbaneuppgångar i Paris från förra sekelskiftet. Mm. Så är det den här någon slags blinkning till något. Alltså, det är alltså en blandning av en så här, ett garage, liksom ett radhusområde i liksom en Bollstanäs från 76 och liksom en av de sämre arkitektstudenterna på KTH.
Ja, det är verkligen
1992.
Ja, du har rätt. Du har så rätt. Och jag försvarar verkligen inte den. Jag är bara motståndare till den här Luc Besson. Nej, inte Luc Besson. Vad hette han som gjorde De förlorade barnens stad?
Alltså han som gjorde Delikatessen också.
Ja, alltså Delikatessen och De förlorade barnens stad. Estetiken.
Men var det inte två stycken? Hette de inte typ så här, det är inte deras namn, men typ så här Leno och Gobo.
Kanske det.
Eller sånt, sånt.
De jobbade ju med en scenograf som enligt rykten bor i Sverige nu.
Okay.
På grund av att han träffade en svensk tjej.
Mm.
Men jag tycker jag gillar jättemycket på filmen, inte verkligheten.
Alltså. Mm. Nej. Men du, jag respekterar din ståndpunkt och framförallt så blev det ju liksom ett kul samtal, tycker jag.
Verkligen, och jag är så glad att du landade till slut i ett misslyckat radhusområde i Bollstanäs 1976. För det var precis den bilden jag hade i huvudet. Exakt den bilden.
Det var någon som skavde, du visste inte vad det var bara.
Ja, verkligen.
Ja. Men du Anders, vi tuffar väl vidare i vårt lilla projekt som heter 4 meter, va?
Det gör vi, och vill du bli Patreon till den här podden och få ta del av allt det gött som en Patreon till den här podden får, och det är inte lite, det har börjat faktiskt dyka upp lite extra sods som läggs upp, så går du in på patreon.com/4meter och bestämmer själv hur mycket du ska skänka per avsnitt.
Mm. Och det här är ju, man kan säga, det här är ju bara början på det förmånspaket vi kommer att presentera inom kort.
Oj, oj, oj. Jag älskar uttrycket förmånspaket. Inte heller helt modernt. Nej. Känns också Bollstanäs 76.
Vi kommer att bestycka patronskapet med ett förmånspaket.
Ja, tack så hjärtligt då för att ni lyssnade.
Ja, puss puss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.